Snart är det jul och med det kommer ju faktiskt en hel del glutenfällor.
Ja, det ska vi reda ut idag. Och du har ju också tagit med dig de allra senaste nyheterna från Internationella Celiakiförbundets årsstämma.
Det stämmer. Dessutom blir det frågelåda del 2 eftersom vi fick ju så hemskt mycket frågor på liveinspelningen av podden på Mat för livet-mässan.
Ett fullspäckat avsnitt med andra ord. Det här är Glutenpodden, jag heter Smilla Roth.
Och jag heter Linus Engqvist Rickert.
Då kör vi.
Det gör vi.
Det är massa saker vi ska gå igenom idag.
Ja.
Men innan vi går igenom allt det så, Linus, vad är egentligen det senaste som har hänt i glutenvärlden?
Livsmedelsanvisningen är färdigutredd. Utredningen om ett nytt system för subventionerade glutenfria livsmedel till barn är nu färdig. Den 8 november, några månader försenad, lämnades betänkandet på 369 sidor över till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Förslagen, som vi på förbundet räknar med ska ut på remiss inom kort, riskerar dessvärre att göra subventionen både dyrare och sämre. Celiakiförbundet kämpar dock på för att det ska vara lika för alla, att subventionen ska minska kostnaderna för maten och att produkterna ska vara goda och nyttiga. Den som vill läsa betänkandet i sin helhet kan leta efter SOU 2023:71, speciallivsmedel till barn inom öppen hälso- och sjukvård.
Man undrar ju direkt liksom vad som har hänt. Varför blir det sämre? Vi jobbar väl för att det ska bli bättre hela tiden?
Det gör vi ju. Men sen så känner ju regionerna att det kostar lite mycket pengar, tycker de. Ja. De ser ju inte riktigt vinsten med att ge barn gratis mat. Så att det som man gör bland annat är att man ökar egenkostnaden. Just nu kostar det 120 kronor för att plocka ut mat för 3 månader. Framöver kommer det kosta 210 kronor för att plocka ut mat för 1 månad.
Oj!
Och det blir då en totalkostnad på kanske 480 kronor idag och typ 2 500 då, om det här kommer liksom bli för riktigt.
Men kommer det ens bli värt det då?
Det är ju frågan. Alltså om de då skriver ut produkter som är så här bra och nyttiga och som barnen äter, ja, då räknar man med att subventionen kanske är värd någonstans runt 6 000 kronor per år. Ja. Så då blir det fortfarande, man tjänar ju någonting på det, men sen är det fortfarande, du måste ju ha de pengarna för att kunna hämta ut maten. Alla kanske inte har det.
Nej, och jag tänker att de pengarna man lägger på specialkost eller liksom glutenfri pasta, glutenfritt bröd, det kanske man då ändå vill lägga på den pastan eller bröd som barnet verkligen vill ha. Inte välja den här korta katalogen. Alltså betala jättemycket pengar för produkter som inte ens är en favorit eller det man vill äta egentligen.
Nej, precis. Och det är också en liten försämring här, att tidigare så har det varit så, eller just nu är det så, att det är en lista som Läkemedelsverket gör som man ska välja från, som är typ 70-80 produkter. De flesta använder inte den, tyvärr. Och framöver så blir det regionerna då, om det här förslaget går igenom, regionerna själva som får bestämma vad de ska subventionera och vad de ska erbjuda. Och det har vi sett att till exempel Stockholm och Kalmar gör. De har då 10 produkter på sin lista, eller om det är 12, som är sånt som inte barn vill ha.
De 12 produkterna eller 10 produkterna ska man betala över 2 000 kronor för per år för att få hämta ut. Det är jättekonstigt.
Och det är dessutom sånt som många barn inte vill ha. Så att det blir mer eller mindre saker som, att subventionen då inte blir värd någonting.
Nej, och då kommer det väl sluta med att de slutar subventionera för att man vill ändå inte utnyttja det, typ.
Exakt så tror jag att det blir. Nu är jag lite konspiratoriskt lagd, men jag tror att ju sämre man gör den, desto färre människor vill ha den. Och då kan man säga att det finns inget behov av den. Vi tar bort det.
Det är riktigt upprörande och provocerande, måste jag säga.
Ja, vi tror inte att det här blir så bra. Så vi försöker kämpa för att det ska vara lika för alla. Det ska vara lika oavsett vart du bor, Blekinge eller Sörmland eller Norrbotten. Det ska vara bra produkter, sånt som faktiskt barnen käkar. Inte liksom då det som man vill som är billigt, utan det ska vara det som barnen käkar, som är nyttigt, som dietisterna faktiskt vill skriva ut. Och det ska vara kopplat till dietistbesök och dietistkontakt, riktig uppföljning. För det ser vi att de som har gått över till kontantbidrag till exempel, de har inte kvar dietistkontakt längre med barnen. Och det är jättedåligt.
Jag förstår. Men nu när det här då är färdigutrett och den här 369 sidor långa betänkandet har liksom lämnats in, vad händer här näst och hur kan ni påverka någonting eller kan vi påverka någonting?
Nu så ska det väl förhoppningsvis ut på remiss och flera olika remissinstanser får se sitt. Och vi hoppas på att vi är en sån remissinstans, annars så gör vi oss till en sån. Och kommer med våra åsikter och synpunkter, just för att det här handlar ju om patienter, det handlar om barn som behöver hjälp för att få i sig den maten de behöver. Vissa har mycket pengar, andra har inte det.
Nej. Gud vad, bra, då får vi verkligen följa och se hur det här utvecklar sig.
Och för att påverka kraftigt så behöver vi såklart så många medlemmar som möjligt. Så att bli medlem, känner du någon som inte är medlem, påverka den att bli medlem. Så vi har så starkt som möjligt när vi pratar med politiker och andra makthavare om de här frågorna.
Vidare till lite roliga nyheter. Du har ju varit på årsstämma hos AOECS, den här långa förkortningen.
Det är en liten tungvrickare. Jag är så bekväm så jag säger AOECS.
Snyggt. Goals.
Ja, men det står för, då för Association of European Celiac Societies. Så det är som förbundet för Europeiska celiakiförbund.
Men det är inte bara Europa, va? Inte typ Australien med, eller?
Ja, vi har så att, eller de som då får vara, kan säga, fullödiga medlemmar som har rösträtt, det är europeiska medlemmar. Men sen så, vi vill ju ha med alla. Så att vi har ju med då Australien och USA och Kanada och Jordanien och massa andra länder som är med som då, kan säga, någon sorts observatörsstatus eller vad man ska kalla det.
Jag förstår. Hur många länder är det, med, är det som är med på ett sånt stort möte?
Jag vågar faktiskt inte säga exakt hur många det är. Jag tror att vi är någonstans runt 38 medlemmar. Och sen har vi då ett helt gäng ytterligare som är liksom då, ja, inte låtsasmedlemmar, men liksom som då är hangarounds, observatörer eller något sånt där. Så att vi var 140 pers var vi på mötet på, det var i Aten då för början på november. Och vi hade liksom då diskussioner om lite olika saker gällande glutenfritt och celiaki.
Vad var det för punkter då som togs upp på det här mötet?
Det var så att vi körde fredag och lördag. Så på lördagen var det här tråkiga årsmötesgrejen där man går igenom budgeten och man fattar tråkiga beslut. Det är sånt som man måste göra. Och då fick då bara de riktiga medlemmarna vara med.
Ja.
På fredagen så fick alla vara med. Och där körde vi diskussioner inför liksom öppen och vi bjöd in journalister och vem som helst som ville komma.
Och vad pratar ni om där? Vad är liksom det som man diskuterar på ett sånt stort internationellt liksom, toppmöte för celiaki?
I år så pratade vi om, vi hade tre stycken paneldiskussioner.
Okay.
Den första handlade om, då, om glutenfri mat och då, så här, medicinsk behandling. Det pågår massa olika läkemedelsstudier just nu. Och hur då glutenfri mat och mediciner kan komplettera varandra, eller om de gör det.
Men det finns väl ingen medicin för glutenfri kost, eller?
Det finns ingen medicin i dagsläget, men det pågår ganska mycket olika studier. Några företag som har flera olika projekt som pågår samtidigt. Och ett av de stora säger att de hoppas på att det kommer en medicin inom kanske 5-10 år. Och då är frågan då, hur ska den användas? Och ska man liksom överge glutenfri kost och kunna käka en vanlig pizza med ett piller eller något sånt där? Eller vad är det som ska hända? Och det som de sa i de här paneldiskussionerna, det var ju att de ser inte att man kommer att ersätta glutenfria kosten. Utan det här kommer vara liksom mer att du kanske kan försäkra lite grann mer emot att du kanske får i dig gluten när du är ute och käkar mat. Och det har gjorts en hel del studier där man har analyserat avföring, vilket är alltid mysigt. Jag tänker mig att de forskarna som gör det tycker att det är jättekul kanske. Men de har analyserat avföringen och sett om det finns då peptider från gluten i avföringen. För då kan man se vad man har fått i sig senaste dygnet, eller dygnen kanske, beroende på hur ofta man går på toaletten. Det här är gjort i USA. Där har man sett då att de flesta med celiaki får i sig alldeles för mycket gluten, fast de har en strikt glutenfri diet. Och då funderar man på liksom vad det är, och det man tror är att man får i sig det på restauranger, på skolkök, ja, lite grann när man inte äter hemma, mer eller mindre. Men även kanske produkter man köper hem som man inte har koll på vad det är, eller vad de innehåller. Och att det fuskas lite grann med produkter. Vi tror att det är lite bättre i Sverige, men vi vet inte, för det har inte gjorts några liknande studier här. Men det är tanken är då att man tar de här tabletterna för att liksom då, kan säga, försäkra sig mot då att det går fel hela tiden, för andra gör fel.
Jag förstår. Men och den här liksom paneldiskussionen, vad är diskussion i det, så att säga? Vad tycker olika länder olika, eller?
Nej, jag skulle säga att det var väl inte så mycket liksom diskussion så, utan alla var väl ganska rörande eniga om att som det ser ut nu, med den forskning som pågår, så handlar det inte om att man ska liksom då, så här, bota celiaki eller ersätta glutenfri kost med medicin, utan det handlar om att man ska komplettera glutenfria kosten för att minska eventuella liksom risker för följdsjukdomar. Så ska man försöka hålla en glutenfri kost, men man ska liksom då behandla för att man ser att människor med celiaki får ändå i sig gluten, trots att de gör sitt bästa.
Jag fattar. Intressant att se vad som händer med den här eventuella medicinen.
Ja, och vi bevakar, och jag diskuterar också med liksom de ansvariga för. På ett av de företagen har jag ganska mycket diskussioner med dem. Så att vi håller koll.
Ja, cool.
Försöker påverka.
Men det var det första ämnet. Vad var de andra två ämnena?
Ett ämne som vi har pratat om i podden också, det är glutenfri öl.
Ja.
Och vi tog upp lite grann att det har genomförts en studie på öl där man har analyserat massa olika glutenfri ölar med en ny metod som man inte brukar använda för gluten. Och det finns en anledning till det. Det är att den är väldigt ospecifik. Alltså du får inte något vettigt svar från den.
Värdelös studie.
Det är ganska värdelöst tyvärr. Uh-huh. Det man fick veta var ju då att de här ölerna som testades, de hade någonstans mellan kanske typ 3 och 256 ppm gluten i sig.
Ja.
Och det skulle kunna vara 3. Det skulle kunna vara 256. Det säger ju ingenting om någonting.
Nej, eftersom man tål max 20 så är det en väldigt dåligt spann att jobba inom.
Det. Men som sagt, det skulle kunna vara 3.
Ja.
Och de flesta av de här var antagligen någonstans runt 3 eller 5. Något sånt där. Och frågan som var här då, liksom, den här enskilda lilla studien som inte säger någonting egentligen, som bara var liksom det var ett försök som inte säger någonting. Utan forskningen behöver liksom, man behöver upprepa den här studien och göra massa nytt. Och det var väl för tidigt egentligen att diskutera det här, så att vi kommer inte fram till så mycket mer än att liksom, den här studien säger ingenting. Och den säger vare sig att det är farligt eller ofarligt. Den säger bara att det behövs mer forskning om just den tekniken.
Men alltså, perfekt.
Det finns redan analysmetoder som används idag och som funkar och som visar att öl är glutenfri eller inte.
Varför använder man en så dålig metod? Om man nu ska forska på någonting som har med celiaki och glutenfri att göra, varför väljer man en sån pissmetod?
Tanken är väl att de ska utveckla det här så att det blir bättre och så att den ska vara säkrare längre fram. Ja. Men just idag så är det liksom bara, ja, vad bra att ni börjar, men vi kanske inte ska liksom berätta, göra jättestor grej av det. Vi tog upp till podden eftersom det har blivit en lite stor grej, att det har liksom diskuterats internationellt och så här, skrivits om det i olika grupper och sånt där. Sen att då måste vi säga någonting om det.
Ja.
Men det som finns att säga är att den visar ingenting.
Jag förstår. Det tredje ämnet.
Det tredje ämnet var någonting som jag faktiskt var med på paneldebatten och stod och pratade. Och det var då kontaktmaterial, eller de här liksom olika förpackningar eller allting som kan innehålla gluten som då är kontakt med livsmedel.
Ja.
Och det som jag tog upp där var dels att det har öppnats då en glutenfabrik i Norrköping som ska producera 20 000 ton rent gluten per år.
Riktiga skräcksiffror för alla oss med celiaki.
Det är inte jättekul. Det är det inte. Och vad det ska användas till vet vi inte riktigt. En sak är då mat såklart. Men även då olika förpackningsmaterial eller som muggar eller glas eller vad det kan vara som är gjort av då inte plast. Det vi också diskuterade där var ju att man har ju även andra saker som särskilt barn kan stoppa i munnen. Och då har man till exempel leksaker. Väldigt mycket leksaker är gjorda av plast. Och ett exempel som jag då även lyfte där och som jag kan lyfta här också, det är Lego till exempel.
Mm.
Lego har en uttalad ambition att inom några år gå över till bara växtbaserad plast. Så att det är liksom ingen oljeplast, utan det ska vara liksom då, olja är också växtbaserat för länge, länge sedan.
Mm.
Men det här ska vara liksom då biologiskt nedbrytbart nu. Och de har gått över till att börja använda sockerrör i vissa legobitar. Men det importeras ju och det är liksom då energi och det är transporter och sånt där. Så att det finns ju en risk ändå att de går över till saker som är mer lokalodlade.
Uh-huh.
Till exempel gluten.
Men vet man att de, alltså är det någon som har sagt det här eller är det en liksom teori att det skulle kunna bli så?
Det här är bara en teori från mig.
Ja.
Jag tror ju att Lego är ett stort företag som har väldigt stort anseende och förtroende i världen. Jag tror inte att de kommer göra någonting som blir farligt för barn, för det skulle ju gå emot hela deras idé.
Mm.
Men det finns ju massa andra företag som gör då till exempel alltså, kopior av Lego.
Just det. Duplo, jag skojar. Ja, men typ.
Ja, men också så här, som ser ut exakt som Lego, ja. Fast det är typ lite billigare bara.
Mm.
Och det finns ju liksom massvis med olika plastleksaker av olika varianter.
Ja.
Sånt som man hittar i olika, alltså det finns ju Kinderägg, så finns det liksom då kopior på Kinderägg som är billigare.
Just det.
Allt det här är gjort av plast. Och det ska det ju inte vara framöver, för det är plast ska ju bort.
Mm.
Och då ska det ersättas som någonting naturligt och då finns gluten bland annat där. Så att det som är min farhåga i alla fall, det är att företag som inte bryr sig så mycket idag, som kanske använder då barnarbete i som låglöneländer och struntar i miljömålen och allt vad det är, de kanske inte bryr sig om de har gluten i leksaker som barn stoppar i munnen.
Nej, man kan också tänka liksom, ur ett kommersiellt perspektiv eller kapitalistiskt perspektiv att det är ganska stor vinning att säga att vi slutar använda plast, vi blir mer hållbara och sen är det ganska få som har celiaki som skulle bli drabbade av det.
Ja.
Men så får man inte tänka såklart. Men man kan tänka sig att företag skulle kunna kommunicera så.
Ja.
Och lite skita i liksom, glutenaspekten.
Alla företag har liksom inte någon etisk kompass.
Nej.
Vissa ska göra liksom absolut billigaste och tjäna så mycket pengar som möjligt.
Mm.
Och så här, barnarbete finns ju, det finns massor av barnarbete. och liksom slavarbete också. Och någon betalar ju för det. Företag köper in saker från de här ställena. Liksom.
Ja.
Och varför skulle de bry sig om några människor med celiaki blev sjuka?
Det låter ju som värsta skräckexemplet att man skulle, när man köper en leksak till sitt barn, behöva leta efter en innehållsförteckning som jag gissar inte ens kommer finnas, för det finns väl inget krav på att det ska vara innehåll i en leksak. Liksom.
Nej.
Och då inte kunna ge en leksak till sitt barn som skulle kunna vara någon plastimitation. Liksom.
Det är väldigt, väldigt galet. Om det blir så här. Jag tänker att när jag hade små barn för några år sedan så fick man ju fundera på liksom då gamla plastleksaker från kanske 80-talet som innehöll olika kemikalier som då frigörs kanske när plasten blir äldre. Liksom. Så att plast är ju inte bra på många sätt.
Mm.
Men då, de här materialen som skulle kunna innehålla allergener blir ju inte heller bra.
Nej.
Och vi vill ju då att de här riskerna, just nu så ser vi inte att det finns så många produkter. Men samtidigt, en ny trafik öppnades. Det kanske öppnas fler, vi vet inte det.
Vem är det som man vill påverka? Alltså, vem är det som kommer bestämma det här? Är det de enskilda leksaksaktörerna som man vill liksom påverka att inte använda den här glutenplasten? Eller är det att man inte ska få använda gluten överhuvudtaget för att göra kontaktmaterial?
Jag tror inte vi kommer att kunna påverka att inte använda gluten. För det är ju så här, de som tillverkar gluten, de vill ju sälja det.
Ja.
De vill inte kasta bort det. Så deras intresse kommer att nog att räknas före det här. Men däremot, tänker jag, det som vi vill liksom då från AOCS sida, den svenska celiakiförbundet, är att om det finns risk för att det ska kunna vara farligt för någon, då måste vi skriva ut vad det innehåller.
Mm.
Så att den som det kan vara farligt för kan undvika den. Och annars ska det inte kunna vara farligt.
Nej.
Om det innehåller gluten så ska inte glutenet kunna komma ut ur produkten. Punkt slut.
Mm.
Du ska kunna veta om det är farligt. Står ingenting, då är det inte farligt. Det är liksom där vi ska leva.
Ja, jag förstår.
Och då är det Europaparlamentet som liksom beslutar om de här sakerna som sen då kommer ner till medlemsländerna, då Sverige bland annat.
Gud, vad intressant verkligen. På tal om det här berättade min mormor att hon hade varit hos tandläkaren och fått någon sån gratis tandborste på vägen ut som man bara hämtade med sig. Och att hon hade sett att den var gjort i någon lite så speciellt material.
Ja.
Och så stod det typ på baksidan så här, den här är fri från plast. Gjord med bland annat vete. Typ. det känns ju också helt galet. Att sådana här ekotandborstar ska börja innehålla gluten. Ska man liksom stå och löddra upp glutenet i munnen?
Ja, men där är ju, den stoppar ju verkligen i munnen.
Ja.
Där finns det ju risk för
och
att
och gnuggar. Den, alltså det är inte bara som ett sugrör. Det är ju verkligen...
Nej, precis. Men det finns ju massa olika produkter där man liksom inte riktigt tänker på att det här skulle kunna släppa loss gluten ner i tarmen på något sätt.
Ja.
Och det här, alltså man har inte riktigt tänkt på de här grejerna. Det är jättebra att det står på dem såklart. Men alla skriver ju inte det.
Nej, och jag tänker att det här är ett exempel som har hänt redan. Det finns i Sverige här och nu. Det finns en liksom, tandborstmottagning eller en folktandvård som delar ut de här as we speak. Typ.
Precis.
Så det här är inte något som så här, kanske händer i framtiden. Och så, utan problemet är ju här redan.
Problemet är här. Och så det vi tror är att det inte är jättestort just nu.
Nej.
Men det är här.
Ja.
Och därför måste ju liksom då, det måste lagra på plats nu. Helst igår såklart.
Mm.
Och helst liksom för 10-20 år sedan. Men definitivt nu när plasten faktiskt på riktigt börjar försvinna och man ersätter då tandborstar, engångsmuggar, you name it, alltså allting som är plast ersätts i olika snabb takt. Så att det här är en fråga som vi tycker är jätteviktig och det vi också ser då att här finns det jätterisker.
Men i ett sånt här stort möte eller årsstämma, är det så att olika länder har liksom olika hållningar på till exempel den här glutenplastfrågan eller så? Eller är ni ganska överens? Typ?
Jag skulle säga att nu är vi ganska överens. Tidigare har vi skilt sig åt lite grann så här, som hur mycket man vill liksom ta upp den här frågan eftersom så här, man tänker att ja, men, det är ju liksom en risk som kommer sen, det är ju ingenting som händer nu. Men ju mer produkter vi ser som innehåller gluten eller som skulle kunna innehålla gluten och som då så potentiellt skulle kunna släppa ifrån sig gluten till maten eller rakt in i personen som använder dem, som en tandborste då, eller ett sugrör eller mugg eller ett, vad det nu kan vara. Ju mer det kommer produkter, desto mer ser ju alla så att fast vi måste ju ta det här på allvar just nu. Vi kan liksom inte vänta. Det handlar inte om att vi ska skrämma våra medlemmar liksom, för att de ska bli jätterädda, utan det handlar om att man ska vara medveten om att, så att håll lite koll. Ställ frågor i alla fall. Liksom, fråga, vad är tandborsten gjord av om det inte är plast?
Mm.
Det skulle kunna vara vetestärkelse som inte, så här, det behöver inte ha med sig gluten i sig, plus då att den behöver inte heller släppa ifrån sig gluten, men det skulle kunna göra det.
Mm.
Och var lite försiktig, var lite vaksam, men också så här, fråga hela tiden, för att ju mer frågor som kommer, desto mer kommer de som skänker saker eller ger eller serverar kommer behöva fundera lite grann på vad det är för någonting.
Mm.
Och ska jag hålla koll på det här?
verkligen. Men på det här då årsstämmelmötet, bestämmer ni då typ så här, okej, men det här är det vi ska jobba med framåt, liksom. Eller är det mer att det är årsmötesgenomgång, allt det där tråkiga som du pratade om, och sen är det mer diskussion om det här?
Det är väl mer lite diskussioner, sen så är det väl mer styrelsen som beslutar lite grann om hur man går framåt i de olika frågorna. Och sen kanske man får ha något extra möte, en extra stämma för att besluta om man ska ha någon särskilt stor inriktning. Men här känns det ändå som att de flesta var överens om liksom att här måste vi agera, vi måste ungefär vad vi ska göra. Att vi måste gå på EU att lagstifta om det här. Nu är det ju ett Europaparlamentsval som kommer då här våren 2024. Så att efter det är det ju läge liksom att snabbt, så här, när nya parlamentet är på plats och nya EU-kommissionen, att då måste vi sätta igång liksom direkt och påverka och lyfta de här frågorna.
Det blir väldigt spännande att följa, och extra mäktigt att du är invald i styrelsen, så du personligen kommer vara med och kunna påverka och göra skillnad på riktigt.
Ja, det är jättekul.
Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram tre helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Laila som tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har fått vara med och testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiakiv.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Jo, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen. Det lackar ju mot jul och då är det ju mycket på julbordet och adventsfikorna som kan innehålla gluten, som många frågar om, inte bara celiakister utan även typ mormor, farmor. Hur ligger det egentligen till med olika saker?
Precis, nu ska man ju på släktmiddag.
Exakt.
I mellandagarna kanske och käka någonting som någon galen tant eller gubbe i släkten har slängt ihop. Ja, men, om man vågar.
Eller hur? Men vi tänkte då att vi på Glutenpodden ska underlätta för er genom att bara dra en checklista. Så här, all mat man ska se upp för. Hur ligger det till egentligen?
Ja.
Julmust.
Rådet från dietisterna är att dricka 1-2 glas per dag.
Och det kan vara vilken julmust som helst.
Om den är glutenfri. Det finns några som är, kan säga, som kan vara glutenhaltiga, som är bryggda lite grann som öl. De får man hålla koll på. Så att kolla vad det är för sorts must. Men om det är de här vanliga liksom, plastflaskorna, 1,5 liters med olika märken, så brukar det inte vara någon större fara, utan de brukar vara liksom, inte innehålla så mycket gluten alls.
Just det, vi pratade om det i förra avsnittet och då sa ju du att om det är liksom kornmaltextrakt så är det okej. Men om det är bryggt med korn är det inte okej.
Men så länge det är glutenfritt så ska det vara det som, då kan du dricka i alla fall. Ja. Men så handlar det om mängden då.
Just det, oavsett är det mängden.
Ja, mängden är fortfarande viktig. 1-2 glas är det som dietisterna säger.
Ja. Senapsill.
Sen några år tillbaka så har det börjat bli en liten varning på senapsillen att det kan innehålla gluten.
Ja, eller det vete. Är helt nytt. Eller inte helt nytt, men ganska nytt.
Nej, men ganska nytt är det. Och då är det så att det är väl från Italien mer eller mindre som man har infört ett krav på att senap ska innehålla en varning. Om det är hela senapsfrön ska det vara en varning om att det kan innehålla gluten eller vete. För att det kan vara så att det kan finnas mer vetekorn som då, inte hela vetekorn för de är lite större än senapsfrön, men då i storleken av ett senapsfrö. Det är då en del av ett vetekorn i storleken av ett senapsfrö som kan ligga bland då senapsillen.
Men hur kommer det sig att det plötsligt kan blandas in vete bland senap?
Men det är alltså kontamination då, som att man hanterar det på någonstans på samma sätt. Och så kan det komma in då vetekorn och hanteras där, och sen så blir det då att de kan finnas med. Risken är nog ganska liten att det finns vete bland senapskornen. Och när jag har bett liksom lite olika dietister att räkna på det här, så kommer de fram till att det är sannolikt väldigt, väldigt lite gluten du får i dem. Du får i dig ett sånt här litet vete, en del av ett vetekorn.
Just det, för det är inte själva kärnan där glutenet är.
Jo, det är det. Men det är fortfarande så att det är ju liksom annat där också.
Just det.
Plus då att så här, det är en ganska liten, liten del som du får i dig. Så att man bör inte vara så orolig.
Nej.
Och det man kan för säkerhets skull är att plocka bort senapskornen. Nu kanske inte alla käkar upp dem i alla fall. Men för att vara säker, plocka bort senapskornen på senapssillen.
Men om det är typ grovkornig senap?
Det är samma varning där.
Ja.
Och det är samma anledning. Alltså att det skulle kunna vara. Risken är nog väldigt, väldigt liten.
Men där är det ju så att plocka bort senapen. Alltså
det är
där,
definitivt
det är ju,
svårt.
Produkten är ju senapen, så att säga.
Ja. Och det anledningen till att man varnar där, det är ju för att då kan du få liksom ett helt, eller ändå, i alla fall en större del av ett vetekorn. Men alltså, om det är malet, då är det extremt litet. Alltså om det är fördelat då på liksom en mald senap, då är det väldigt lite gluten då i varje tesked. Det är svårt att säga, men dietisterna säger att det är ingen större risk. Liksom,
summa summarum, det kommer stå på burken, du behöver inte bry dig.
Lite så, men med
mina ord, du måste säga lite
annorlunda. Om du är orolig, så plocka bort senapskornen. Välj en senap som inte är helkornig.
Yes. Vörtbröd, om man ska baka det, hur är det med vörtkryddan?
Vörtkryddan, om man har vört, så är det liksom en del av det här, alltså så här, vid öltillverkning, där innehåller det massa gluten. Och då vanligt alltså, vörtbröd, då är det massa gluten i både brödet och i vörten.
Mm.
Men man kan ju då köra liksom med alltså, alternativa vörtkryddor som inte innehåller gluten.
Ja, men det tycker jag var sån liksom mindfuck, att om man går till en ICA-butik och köper liksom en liten sån kryddpåse med vörtmix, då innehåller ju den rakt av malt korn. Alltså, det är jättemycket gluten i en sån mix.
Ja.
Så att även om man tänker att jag ska baka ett glutenfritt vörtbröd, har massa glutenfria mjöler och bara kryddar upp det med den här mixen, så är det så inte glutenfritt. Varning,
nej.
Varning, varning.
Det är varning. Det är varning. Det finns massa olika recept på nätet för liksom hur du gör din egen vörtkrydda utan gluten.
Just det. Man kan ha lite så pomeransskal och pepparkakskryddor och lite sånt. Liksom mer juliga kryddor.
Ja.
Men ni kan googla er fram, som man brukar säga.
Ja, men gör det. Det är gott. Det är det.
En sak man också kan göra är att krydda upp ett vörtbröd eller liksom sånt juligt bröd med julmust i glutenfri då, såklart.
Oh.
För det får lite samma effekt som att ha sirap i. Och många sådana julbröd är väldigt söta.
Uh-huh.
Så att byta ut lite av vätskan och lite julmust, så får man extra julfeeling. Framförallt också när man bakar.
Smart.
Köttbullar.
Ja, där brukar man ju ha i lite konsistensmedel. Ströbröd eller någonting annat. Man kan ju ha vetemjöl också. Mm. Men det finns massa olika hemliga familjerecept som farfar eller farmor eller någon annan har. Så det kan ju vara bra, som vi pratade om tidigare, just när det är högtider, så att som tipsa tidigare. Berätta att du kommer dit. Berätta att du har celiaki, att du inte tål gluten. Att ge förslag också. Säg inte bara att du inte äter gluten, utan berätta så här, vad kan de göra istället?
Ja, och en sak som jag har fått erfara tidigare är att just köttbullar är ju sån grej som många typ mattidningar och Instagramkonton och så tipsar om, att det är bra att göra i förväg och frysa in, typ för att slippa julstressen.
Ah.
Så att ASAP, ring dem du ska fira jul med och säg, om ni preppar köttbullar, preppa inte med ströbröd i, för det kan liksom bli för sent om man säger det samma dag eller någon dag innan.
Det är smart. Ja, men så här, ring idag.
Ja.
Ring nu.
Eller lyssna klart på poddavsnittet och sen ringer
ni. Ja, precis. Så gör vi.
Alla din asken,
när jag kollar på innehållsförteckningen på, liksom på hemsidan och sånt där, så det står att den kan innehålla spår av vete. Det är Marabou. Och på Marabous choklad så står det, eftersom de hanterar en massa olika saker, bland annat gör de ju digestive choklad och annat. Kanske inte käka en hel om det kan innehålla spår av. Det är ju ändå ett halvt kilo. Det är ganska mycket.
Ja, men vi hade ju Livsmedelsverket Ylva på besök för ett tag sedan, som sa att där det står kan innehålla spår av vete på choklad, hon kunde inte uttala sig, men ja, alla förstår vilken choklad hon menar,
ja.
Så sa hon att de har testat och det är okej. Det är inte liksom så höga halter av gluten att det skulle vara skadligt för någon med celiaki.
Ja, och dietisterna håller ju med där också. Att när folk frågar dem om man kan äta Marabous choklad, så är det så här, ja, det är, alltså risken att du ska få i dig gluten är väldigt liten.
Och det borde ju gälla också för chokladasken då.
Ja, det borde jag göra. Sen är det fortfarande här, samma sak med julmussen, att man får ju tänka på mängd också. om risken är väldigt liten, ju mer du äter, om du äter liksom några kilo choklad på en dag, så ökar ju risken att du får i gluten men ändå.
Man är så mätt från köttbullarna så man äter inte så mycket. Men det som kan vara bra att tillägga är väl också att de släpper väl en ny smak varje år, eller en ny pralin typ i asken.
Ja, just det.
Då i alla fall. Mm. Och den skulle ju potentiellt framåt kunna innehålla gluten.
Ja, det är alltid bra att kolla. Det här gäller ju liksom alla produkter varje gång man handlar, tyvärr. Det är tråkigt, men det är så att man utvecklar produkter hela tiden. Och som berättade då, att en ny glutenfabrik med 20 000 ton gluten, någonstans ska det in. Och det kan ju att det så, vara så att det ska in i just din favoritmat. Så att kolla varenda gång, för du vet aldrig när de bestämmer sig för att förbättra produkten med lite gluten.
Pepparkakor?
Ja, de alltså, kan man ju göra på olika sätt.
Ja, men det innehåller ju gluten, det vet ju alla.
Ja.
Men jag tog ändå mer som en punkt, för att det brukar ju vara en väldigt stor diskussion varje år på typ Facebook och sådana glutenforum om vad de bästa glutenfria pepparkakorna är, hur man gör dem, var man får tag på dem, kan man ju egen deg eller inte. Ja. Det är ändå en diskussion som pågår. Så jag tänkte att vi ändå kunde prata om det.
Och vad har du snappat upp? Vad är den bästa 2023?
Ja, men så här, det finns ju många olika varumärken som gör pepparkakor. Sen finns det ju ett varumärke som heter Hans och Greta som har en så här burk med pepparkakor som det alltid brukar vara liksom verkligen jakt på. Och där folk är så, jag har hittat det på ICA Maxi i Spånga typ. Det finns så här många burkar kvar. Så de verkar ju vara väldigt populära i alla fall. Sen får de också lite kritik för att de är ganska dyra per burk.
Men
jag har smakat dem, jag tycker de är väldigt goda. Man kan ju egna pepparkakor också, med färdig deg eller egen deg. Vår sponsor Fria har ju pepparkaksdeg. Ops, ej sponsrat. Eller ja, sponsrat, men...
Ja, inte det här, inte det här.
inte denna sägning. Men den är ganska bra, tycker jag, på riktigt.
Ja.
Och sen kan vi också köpa färdig pepparkaksdeg av det som förut var Friends of Adam, som nu är uppköpt av Bake My Day.
Just det.
De har också en deg som är väldigt bra.
Ja, och man kan ju såklart också göra själv.
Ja.
Om man tycker att det är kul. Alla kanske inte tycker det. Särskilt inte om man har små barn. Kanske man tycker att det är kul att baka och göra köttbullar. Och göra vörtbröd. Om vad det kan vara.
Kanske inte. Men jag har lite tips om man bakar egna glutenfria pepparkakor. För en sak som jag har upptäckt när jag har gjort det är att degen ibland tenderar att bli lite torr. Så att den liksom stelnar lite under tiden man kavlar ut. Typ man kavlar ut, stansar ut några. Aha. Och så får man det här liksom mellanjoxet. Så knådar man upp det och kavlar ut igen. Och då blir liksom, ju mer man gör det, desto torrare blir degen. Och då till slut spricker den.
Får jag gissa? Julmöst?
Nej, bra tips. Nej, utan då har jag ibland testat att lägga det på en tallrik och mikra det lite kort. Alltså vi pratar 6-7 sekunder typ. För att liksom degen ska bli lite varm. Och då upplever jag att den är lättare att kavla ut på ett smidigare sätt för att få ut de sista hjärtanen eller grisarna.
Det är ju smart.
Man kan testa i alla fall.
Annars så stänger man ju där.
Ja, men exakt. Och det är lite tråkigt. Eller äter det upp och då får man ont i magen. Också tråkigt. Lussebullar.
Kan bli lätt lite så här torra.
Ja, det är en utmaning när man bakar glutenfritt just med lussebullar. För att saffran i sig är ju väldigt uttorkande. Alltså även vanliga lussebullar kan ju bli väldigt torra samt. Ja. För att saffranet drar ur väskan väldigt mycket. Men ett litet tips som jag har då är att antingen göra saffransbullar som inte är så lussebullar utan mer som kanelbullar i formen. Okej. Men fylla dem med någon så här smörig mandelmassefyllning typ. Det blir väldigt gott och saftigt framförallt. Och så att man bakar lussebullar, lussekatter och de kanske blir lite torra eller så eller blir torra efter ett tag. Då är det väldigt bra tips att riva ner dem eller smula sönder dem. Och blanda med lite så här smör och så. Och göra som dammsugare, fast med saffran.
Jaha.
Och typ doppa i vit choklad sen, ändarna. Jättegott. Mums. Alltså verkligen. Och ju så här smart sätt att slippa slänga torra lussekatter.
Verkligen.
Kan man testa.
Dammsugarjul.
Sist men inte minst så sa vi att vi skulle plocka upp några frågor ur den här frågelådan som vi hade i live-avsnittet när vi poddade från Mat och livet-mässan.
Just det.
Och vi har valt ut tre frågor som vi tänkte dra idag.
Ja.
Vi börjar med fråga nummer ett. Jag och min kompis är 14 och 16 år gamla och vi har båda celiaki. Tror ni att forskningen kommer kunna få fram ett botemedel mot celiaki?
Alltså, som vi pratade om tidigare så pågår det ju forskning nu om att hitta någon medicin som gör att man så här, minskar riskerna med att äta glutenfri kost som kanske inte alltid är glutenfri.
Just det.
Frågan är om man får botemedel. Alltså, just nu håller man på att forska väldigt mycket också på att försöka förstå gåtan om celiaki. Så att ett botemedel kanske kommer, men det tar nog ganska lång tid.
Om jag har celiaki Behöver någon i min släkt också ha det då?
Det är faktiskt svaret nej.
Det är genetiskt.
Det är genetiskt, men det är risken som man ärver.
Ja.
Det är inte själva sjukdomen, för då hade du ju haft den när du föddes. Utan det är risken för att få sjukdomen. Så att det kan ju vara så att dina föräldrar aldrig får celiaki. Någon av dem har ju sannolikt genen för att få celiaki. Men de behöver ju inte utveckla den.
Just det.
Och det kan ju ha varit så att liksom, dina förfäder, generationer liksom, i tusentals år, har gått omkring med de här generna, men att du är den första någonsin som har fått det. Det vet vi inte. Man diagnostiserade inte för tusen år sedan, så att det får väl veta.
Men om man har det här anlaget, eller man säger då, måste man vara extra försiktig? Alltså, när jag får barn, borde det barnet vara extra försiktigt mot gluten?
Nej, där har liksom då Livsmedelsverket och massa olika forskare kollat på det här. Och Livsmedelsverket har bedömt då all forskning vägt ihop alltihopa med massa olika risker. Inte bara celiaki, utan alla andra saker också. Och bedömt då att riskerna är större om du undviker gluten, att du då får i dig för lite fullkorn och för lite olika mineraler och vad det kan vara för någonting, som gör att risken för att utveckla andra sjukdomar blir större. Så att det handlar om att väga upp fram och tillbaka här lite grann. Så att det kommer fram till att om du har risk för celiaki, ät ändå vanlig kost. De allra flesta som har risken får inte celiaki.
Sista frågan. Vad är det för skillnad mellan celiaki och att inte bara tåla gluten?
Där är det så att man har forskat ganska mycket på den här gruppen som kallade sig glutenkänsliga.
Just det.
Och många forskare har tänkt sig att det finns en grupp som då inte tål gluten. Sen har man gjort en massa olika så här, liksom randomiserade, dubbelblinda studier. Och varken forskaren som genomför studien eller den som då är med i studien som forskningsobjektet vet vad som är vad, vilket som innehåller gluten eller inte. Och det man har sett där är att gluten verkar inte vara problemet för de här människorna som då upplever sig inte tåla gluten, utan det är någonting annat. En teori är att det finns då ett så här naturligt kan säga, skadedjursskydd i då, kan säga, sädeskärnan, mm-hmm, som ska skada dem, skydda mot olika skadedjur. Det i sin så här, skulle kunna ge olika symptom hos människor. Eller då att det kan vara då kolhydraterna som är lite, kan vara lite svårhanterade för magen. Och då handlar det mer om IBS. Det man har sett är att den största gruppen av de som upplever sig som glutenkänsliga har sannolikt IBS. Och de andra då kanske inte tål någon annan del. Men just gluten verkar inte vara så många som inte tål. Man kan ha celiaki, man kan också ha veteallergi, man kan också ha glutenallergi. Det är väldigt få som har det, men det finns, man kan ha liksom allergi mot allt mer eller mindre. Förutom de här som har allergi eller celiaki, så är inte gluten problemet, verkar det som.
Jag förstår. Men det kanske är lättare för dem då bara säga att så. Jag är känslig mot gluten, men när de egentligen är känsliga mot skadedjursämnet i
och det vet man inte ens. Nej. Det här är bara liksom teorier än så länge. Men det är ju så att det man märker är att man mår bättre om man äter en glutenfri kost. För då undviker man ju också andra delarna av vetet.
Just det.
Även om det är glutenet man tänker på som är liksom grejen. Så att bästa är att om du inte har celiaki, tycker att du reagerar, prata med en läkare och dietist.
Det var allt vi hade för idag.
Och för i år.
Ja, nästa gång vi hörs så är det ju faktiskt januari.
2024.
Gud, det kommer bli ovant att säga. Känner man redan nu.
Ja.
Men tusen tack till alla som har lyssnat, inte bara på det här avsnittet, utan som har följt oss genom hela det här året.
Och tidigare också såklart.
Ja, verkligen.
Men lyssna på oss igen, prenumerera.
Exakt, så får ni lite sån notis när vi släpper nästa avsnitt en gång var tredje vecka.
In och följ oss på sociala medier.
Ja, och framförallt ha en riktigt god glutenfri jul.
Och ett gott nytt år.
Det här programmet görs på Beppo.